sidan 638, stycke 685. Det centrala i jordmänniskans upplevelse av livet är hennes jag-förnimmelse. Men denna upplevelse har kommit först så småningom, genom utvecklingen. De mineraliska, vegetabiliska och animaliska väsensformerna utanför jordmänniskan äger inte denna förnimmelse. Mineral- och växtmanifestationerna, såväl som en utomordentligt stor del av djurmanifestationerna, är automatfunktioner, det vill säga se-vetande från ett tidigare spiralkretslopp. Men reaktionen av dessa automatfunktioners möte med naturens energiutlösning är det första som det levande väsendet börjar uppleva i ett spiralkretslopp. Denna upplevelse börjar, så som nämnt på andra ställen i livets bok, som en aning och blir därefter till en mer och mer detaljerad insikt hos väsendet för att därigenom slutligen övergå i ett vaket, klart dagsmedvetande. Detta dagsmedvetande är alltså i sina första stadier inte en kunskap eller upplevelse av väsendets egen identitet, utan endast en insikt om den yttre påverkan som naturen genom sin energiutlösning åstadkommer. Naturens påverkan blir sålunda det första som ett väsen förnimmer eller upptäcker. Det lilla nyfödda barnet som ligger i vaggan anar ännu inte alls på det fysiska planet sin egen fysiska identitet. Det upplever endast reaktionen av sin organisms möte med naturen, vilket i detta fall vill säga föräldrarnas vård och omsorg eller tillfredsställandet av denna organisms krav och fordringar för sin existens. Det lilla barnet fattar inte denna sin upplevelse i detaljer, utan förnimmer den bara som behag eller obehag. Samma förhållande gör sig gällande hos växtväsendernas liv i alla dess former, men skillnaden är att det elementära medvetenhetsstadiet hos det lilla barnet bara utgör en repetition, medan det hos växtväsendet är ett permanent stadium som väsendet endast genom omätliga tidrymders utveckling kan höja sig över och därvid övergå till djurets medvetenhetsstadium. Men inom hela detta utvecklingsområde och ett gott stycke in i djurriket måste det ännu leva i instinkternas eller aningarnas medvetenhetsfattiga zon. Väsendet känner inte sig självt, har aldrig tänkt på sig självt. Men efterhand som det ständigt måste uppleva reaktionen av den från dess eget väsen utströmmande energins möte med naturens energier, kan väsendet inte undgå att mer och mer upptäcka dennas reaktion. Det befinner sig oupphörligt i denna reaktion. Och denna blir alltså den första formen för det levande väsendets insikt. Djurväsendet upplever alltså efterhand att det finns något annat än det självt. Det börjar därefter att skilja mellan sig självt och detta andra. Och härmed uppstår de första elementära formerna av jag-medvetande eller den begynnande jordiska människan. Detta väsen skiljer alltså mellan sig självt och allt det andra som existerar i tillvaron, såväl föremål som väsen. I stjärnfält nummer 6 ser vi detta symboliserat. Den vita triangeln betyder här jaget. Och den stora triangeln med alla grundenergiernas färger betecknar alltet, naturen, eller det något som jaget känner sig åtskilt ifrån. Sidan 639. Till följd av denna åtskillnad har begreppet det uppstått. Denna jagkänsla och det-känsla som tillsammans i verkligheten ligger till grund för väsendets individualitetskänsla är livsmysteriets sjätte grundfacit. Stycket 686, och det är alltså sidan 639. När vi nu har kommit fram till individualitetskänslan har vi själva verket kommit till livsmysteriets innersta kärna, Till det finns ju inte något som i högre grad kan framträda som det innersta eller centrala i detta mysterium än just jaget. Allt som vi i övrigt kan förnimma eller uppleva befinner sig obestridligen mer eller mindre i periferin. Med upplevelsen av jaget har vi kommit till den verkliga orsaken till rörelse eller energiutlösning och den därigenom avslöjade logiska skapelseprocess som vi möter överallt i naturen, såväl utanför vår organism som inne i densamma, såväl utanför vårt eget viljeområde som inom detta. I den orsak- och verkankedja som utgör livsmysteriets andra grundfacit var det ju omöjligt att finna den absoluta orsaken till verkningar och rörelser, eftersom de orsaker vi kan komma till i denna kedja alla utan undantag visar sig vara verkningar av andra orsaker, vilka likaledes vid närmare undersökning visar sig vara verkningar och så vidare i fortsättningen. Men då verkningar eller rörelser ju inte kan skapa eller uppleva, utan alltid visar sig vara något som i sista instansen är underkastat vilja och logik, kan det sålunda aldrig vara identiska med detta logik- och viljebehärskande något, vars närvaro ovillkorligen visar sig indirekt som en absolut nödvändig föregående betingelse för varje manifestation, skapelse eller rörelse. Det är detta föregående betingande något som vi i vår dagliga tillvaro rent instinktivt och vanemässigt betecknar som jag, redan långt innan vi överhuvudtaget har ägnat detta jags analys eller närvaro en medveten tanke. Detta jag är sålunda den absolut första orsaken till alla orsaker eller verkningar i vår egen existens. Att i den första orsaken blir till faktum därigenom att det är höjt över rörelsen eller manifestationen i och med att det är det viljebestämmande något bakom rörelsen. Det kan alltså inte i sig självt vara viljebestämt och skiljer sig därigenom från alla rörelsearter eller manifestationer. Det kan inte som dessa vara en produkt av ett föregående tänkande, utan i sig självt det tänkande, det skapande, det manifesterande. Då det inte kan vara en produkt av någon som helst föregående orsak, måste det med nödvändighet existera som den absolut första orsaken. Det skiljer sig alltså från alla andra slags orsaker genom att vara orsakslöst. Denna orsakslösa orsak är livsmysteriets sjunde grundfacit och är symboliserad i den sjunde stjärnfiguren på symbolen. Den vita triangeln betyder jaget eller självet. Genom några violetta strålar är denna triangel förbunden med en annan figur som vi redan känner till från stjärnfält nummer 2 som beteckning för det allmänt kända oändliga orsak- och verkanfältet. Sidan 640. De violetta strålarna ska symbolisera att jaget är detta orsak- och verkanfälts verkliga och djupaste orsak. De färgade fälten ska endast visa att detta orsak- och verkanfält sträcker sig genom alla grundenergiernas 6 riken. Vi har alltså här i vårt eget jag funnit en orsak som vi aldrig genom någon rent materialistisk forskning skulle ha kommit fram till. Ja, den skulle ha varit helt omöjlig att konstatera, eftersom den aldrig i något enda fall kan existera som ett mått- och viktfacit. Den materialistiska forskningen kan ju aldrig i något enda fall leda till annat än kunskap om en verkningsgrad. Och studiet av denna verkningsgrad kan i lyckligaste fall enbart leda till denna verkningsgrads orsak, liksom det materiella studiet av denna orsak, också i lyckligaste fall endast kan leda till ett avslöjande av denna orsak som identisk med en ny verkningsgrad och så vidare i det oändliga, så som vi redan tidigare berört. Stycke 687, sedan 640. Med avseende på jaget har vi redan kommit till ett facit som inte existerar såsom identiskt med en verkningsgrad och därför aldrig i något fall kan uttryckas i mått eller vikt. Det representerar i sig självt varken fast, flytande, gasformigt eller andligt tillstånd och är alltså för den rent materialistiska forskaren lika med intet. Och vi vore nödsakade att ge den materialistiska forskare rätt som hävdar att det inte existerar om inte just alla existerande energier i sitt samarbete i form av naturen, i form av våra medväsens framträdande, i form av vår egen organism, resulterande i kännedomen om vår egen påtagliga upplevelseförmåga. Denna upplevelseförmåga som återigen endast kan existera som den mest fundamentala realiteten i varje levande väsen och som det mest påtagliga faktum för varje jordmänniska och för väsen på ännu högre utvecklingsplan kan aldrig vara något annat än en underordnad egenskap. Men vem är den underordnad? Ja, den måste ju vara underordnad den realitet eller det något som upplever genom den. Att förneka att det är något som begagnar sig av den, detta är ju detsamma som att gå emot det faktum som vår egen upplevelse av livet i sig själv utgör. Stycke 688, sidan 640. Vår upplevelse av livet utgör obestridligt en förnimmelse av ett centrum som summerar reaktionen av vår organisms möte med naturens påverkningar eller det företeelse vi kallar sinnesintryck. Det är ju ett ofrånkomligt faktum att vi upplever våra egna sinnesintryck. Vi upplever vårt möte med ljusreaktioner genom våra ögon. Liksom vi upplever ljudreaktioner genom våra öron samt lukt, smak, känsel och tankereaktioner genom det därtill ägnade sinnesredskapen. Vem eller vad betecknar detta vi eller våra? Sidan 641. Om upplevelseförmågan endast kunde existera självständigt vore dessa uttryck helt meningslösa. Om det inte funnits något som ser, hör, luktar, smakar och så vidare så skulle det aldrig någonsin kunnat heta vi ser, vi hör, vi luktar eller jag vill inte, jag sprang, jag upplevde etc. Om endast upplevelseförmågan existerade skulle dessa uttryck vi, våra eller jag bara vara uttryck för något som inte alls existerade. Och våra dagliga uttalanden om vårt eget jag skulle då vara den största osanning som överhuvud kunde manifesteras. Men vad skulle denna meningslösa osanning vara till för nytta? Framträder inte förnekandet av vårt eget jags eller självs existens här som 100-procentig övertro? Varför säga jag när man samtidigt vill bortförklara eller förneka dettas existens? Existerade inte detta jag så funnits det ju inte något som såg, något som hörde, ville eller kunde. Att säga att det är hjärnan som är så konstruerad att den kan uppleva och förnimma, detta betyder bara att man mentalt sett ännu vadar omkring i den ändlösa timliga orsak- och verkanfloden. Förnimmelseförmågan är i detta fall bara en verkningskombination till vilken hjärnan då skulle vara orsak. Men då hjärnan ju också visar sig vara en skapad realitet, avser att fylla ett planmässigt ändamål, blir den i sig själv, förutom att den är en ny kombination av verkningar, en lika osjälvständig eller underordnad realitet som själva förnimmelse- eller upplevelseförmågan. Den visar sig med andra ord vara identisk med en funktion. Men då den är en funktion kan den lika lite som förnimmelseförmågan berättiga vårt bruk av beteckningen jag. Och det mest korrekta måste då vara att vi istället för jag sa funktionen. Funktionen såg, funktionen hörde, funktionen upplevde. Vilket återigen vill säga upplevelsen upplevde. Men vad upplevde upplevelsen? Ja, den kunde ju bara uppleva upplevelsen. Och i tillvaron existerade då överhuvudtaget inte något annat. Att en sådan uppfattning inte täcker jordmänniskans fulla insikt i detta problems verkliga sanning blir alltså ett faktum genom den omständigheten att väsendena här använder uttrycken jag eller vi och ständigt måste använda dem, till och med när de förnekar jagets existens. Kan man tänka sig en mer komprometterande situation än när ett något påstår sig aldrig ha existerat? Stycke 689, sidan 641. Som vi här har sett har det levande väsendet inte kunnat undgå att finna uttryck för en realitet som trots allt förnekande dock existerar. Att väsendet förnekar denna realitets existens beror ju på att den inte som materiella företeelser låter sig mätas eller vägas och därför inte kan bli direkt tillgänglig för våra sinnen. Sidan 642. Att väsendet trots detta inte har kunnat undgå att i sitt dagliga språkbruk beteckna den med uttryck såsom jag eller vi beror ju på att den utgör en så allt dominerande daglig faktor i upplevelsen av livet att den faktiskt är ett se-vetande. Även om detta ännu hos det oinvigda väsendet naturligtvis endast ger instinktiva utslag och inte har blivit till rent dagsmedvetande. Men det är oundvikligt att detta se-vetande efterhand kommer att bli klart dagsmedvetande hos väsendet. Jordmänniskan har nämligen aldrig i sin dagligen växande erfarenhetskedja fått någon bekräftelse på att ett föremål kan skapa sig självt. Däremot kan hon i denna sin erfarenhetskedja finna bekräftelse på motsatsen. Och ju mer dessa erfarenheter kommer in i det fält som människan helt kan överblicka, desto väldigare uppenbarar det sig för henne att ett skapat föremål är ett fullständigt bevis för en skapares existens. Vad ska man säga om till exempel en maskin, en byggnad, en klädedräkt eller dylikt? Finns det någon normal kulturmänniska som inte accepterar sådana företeelser som fullständiga bevis för respektive skapares existens? Vad är det som gör sådana företeelser acceptabla som fullständiga bevis för ifrågavarande skapares existens? Är de mera logiska eller planmässiga i sin konstruktion och teknik än sådana företeelser eller skapade föremål vars hundraprocentiga beviskraft man inte vill eller kan acceptera, till exempel ett väsens fysiska organism? Finns det något av människor frambragt, tekniskt, fysiskt, skaparverk som är mera planmässigt eller ändamålsenligt uppbyggt än just en sådan organism? Nej, ännu har aldrig skapandet av de levande väsendernas organismer som uttryck för intellektuellt vetande och kunnande överträffats av de företeelser människorna frambragt. Men varför accepterar man de mänskliga produkterna som hundraprocentiga bevis för en skapares existens när man inte accepterar som bevis andra skapade företeelser, vilka är minst lika logiska och ändamålsenliga? Stycke 690, sidan 642. Ja, det rör sig här om ett perspektivförhållande. I det levande väsendets mentala förnimmelseområde finns det, liksom i dess fysiska förnimmelseområde, en närzon och en fjärrzon. Det kan väl förutsättas vara allmänt bekant att alla detaljer eller företeelser i ett fysiskt förnimmelseområde är mycket lättare tillgängliga eller överskådliga i närzonen än i fjärrzonen, där det till slut helt försvinner i dis och avstånd. Samma företeelse gör sig principiellt gällande på den mentala horisonten. Och inom denna utgör alla av människor alstrade företeelser närzonen. Allt som människorna själva frambragt har det naturligtvis lättare att förnimma, överblicka eller förstå. Ser vi på ett klädesplagg så hyser ingen normal kulturmänniska något som helst tvivel om att det är fråga om en mänsklig produkt. Sidan 643. Att detta väsen skulle hitta på att tro att plagget skapat sig självt är helt uteslutet. Om väsendet däremot ser något som inte är skapat av människor, till exempel en blomma, ett träd eller själva solsystemet, så är det inte uteslutet att det kan råda tvivel om dessa företeelsers verkliga upphov, trots att det i sin natur avslöjar en logik eller ändamålsenlighet som ingalunda är mindre än den klädesplagget avslöjar. Här är benägenheten att mena att företeelserna har skapat sig själva till och med rätt vanlig. Orsaken till att jordmänniskan sålunda kan värdera skapade företeelser så väldigt olika ligger helt enkelt i ifrågavarande företeelsers placering inom människans förnimmelsområde. Det är inte svårt att förstå att klädesplagget, eftersom det är en mänsklig produkt, endast kan vara placerat i det mänskliga förnimmelseområdets absoluta närzon. Under det att de andra företeelserna, blomman, trädet och solsystemet, ovillkorligen måste befinna sig i samma förnimmelseområdes mentala fjärrzon. Som följd härav kan människan inte undgå att vara utomordentligt väl orienterad om klädesplagget. Ja, i så hög grad att det är ett faktum för henne att dess tillkomst varit omöjlig utan en skräddare, alltså utan ett levande väsen som upphov. Klädesplagget är alltså en företeelse som är så gynnsamt placerad i förnimmelseområdets mentala närzon hos ifrågavarande väsen, att detta haft möjlighet att med sina sinnen förnimma inte endast klädesplagget utan även till 100% dess upphov. Helt annorlunda ligger det till med blomman, trädet och så vidare. Dessa är inte några mänskliga produkter och befinner sig därför i det mänskliga förnimmelsområdets fjärrzon. Väsendet kan alltså inte vara så fullkomligt orienterat här som i fråga om klädesplagget. De nämnda företeelserna rymmer många dunkla fält. Mycket är borttonat och utplånat på grund av det mentala avståndet mellan dem och förnimmelsområdets upphov. Ja, mycket är så otydligt eller föga tillgängligt för förnimmelse inom väsendets förnimmelsområde att detta väsen inte alls kan konstatera något upphov till företeelserna. Och det är lätt begripligt att väsendet råkar ut för den illusionen eller övertron att föremålen blir till av sig själva, eftersom ju väsendet endast ser rent fysiska perspektiv och ännu inte lärt sig förnimma eller räkna med att allt förnimmande beror på ett mentalt perspektiv. Stycke 691. Mentala när- och fjärrzoner och deras prägling av uppfattningsförmågan. 691 alltså. I detta mentala perspektiv utgör alla mänskliga produkter eller manifestationer den absoluta närzonen för människan. För djurens vidkommande är det djurens manifestationer som är närzonen, och för växtväsendena är växtupplevelserna den obetingade mentala närzonen. Dessa närzoner är inte lika detaljerade för alla väsen. Växtväsendet har bara aningsdetaljer, djurens självbevarelsedetaljer, medan jordmänniskan som ännu hör till djurstadiet dessutom har begynnande jag-upplevelser i förnimmelsområdet. Sidan 644. Men detta rubbar inte på principen, utan blir snarare till ett bevis för den. Ja, gör den helt till ett faktum. Det är dock lätt att förstå att alla sådana detaljer eller upplevelser som vi inte befinner oss i måste räknas i fjärrzonen i vårt mentala förnimmelsområde i förhållande till de upplevelser vi befinner oss i. De mer eller mindre intelligensmässiga eller intellektuella upplevelser som en jordmänniska befinner sig i, men som djuret på grund av sitt mindre utvecklade tillstånd svårligen eller inte alls är i stånd att förnimma, kan omöjligt hänföras till samma mentala perspektivförhållanden hos dessa två väsen. För människan måste det obestridligt vara mentala närzonsdetaljer, medan det för djuret absolut bara kan vara mentala fjärrzonsdetaljer. Det är själva verket samma förhållande som gör sig gällande när vi namnger något med fackuttryck. För en snickare hör arbeten i trä mera till hans mentala närzon än till exempel arbeten i järn och stål, vilka mera hör hemma i en smeds mentala närzon. Den sysselsättning eller manifestationsform i vilken vi framförallt har vårt upplevelsefält blir sålunda en närzon på vår mentala horisont och är därför lättare att överskåda än den var i vi ingenting upplever, samtidigt som den gör det mentala perspektivförhållandet till ett orubbligt faktum. Eftersom vi alltså befinner oss i mentala perspektivförhållanden, liksom vi befinner oss i fysiska, är det självklart att vårt framträdande måste präglas därav. Och det är denna prägel som visar sig i vår andliga kunskap och insikt, ja, som helt skapar grunden för vår moral och vårt dagliga beteende. Stycke 692, sidan 644. Vad vår kunskap om jaget beträffar, kan det inte förnekas att denna hör hemma på det upplevelsefält som ännu för många människor är deras förnimmelseområdes mentala fjärrzon. Då det därför inte kan uppleva jaget och inte känner till de mentala perspektivförhållandena, förnekar det helt och hållet dettas existens och gör sig till talesmän för ett påstående som det aldrig skulle våga framföra ifall det rörde sig om ett liknande fysiskt problem. Det påstår ju inte att solen inte existerar om natten, även om den inte kan ses. Det rätta problem är så framträdande i deras upplevelsefälts närzon att det är ett faktum för dem att solens osynlighet om natten endast beror på ett perspektivförhållande. Men de förstår inte att det finns människor för vilka jaget så till den grad ligger i deras mentala närzon att dettas existens är ett lika ofrånkomligt faktum som solens existens. De betraktar därför dessa väsens kunskap om jaget som övertro. Av de sidoanalyser som vi här gått igenom har vi fått ett litet begrepp om att mentala eller andliga upplevelser också beror på perspektivförhållandena och att det här lika väl som i det fysiska upplevelsetillståndet finns en närzon och en fjärrzon och att detaljerna i fjärrzonen naturligtvis inte kan vara lika klara och tillgängliga för sinnena som i närzonen. Sidan 645. Väsen som vill ha besked om företeelser som befinner sig i deras mentala områdes fjärrzon har därför ingen annan logisk utväg än att studera de beröringspunkter som de fjärran liggande företeelserna eventuellt kan ha inom närzonen. Den logik som dessa beröringspunkter här visar upp är det enda ofelbara medlet till utlösningen av den rätta kunskapen om det fjärranliggande. Och vi är just i färd med att företa ett sådant experiment i fråga om kunskapen om jaget. Stycke 693, sidan 645. Finns det då något i vår närzon som kan leda oss fram till insikten om jagets existens. Vår mentala nervzon består ju av alla mänskliga produkter. Det är alltså här vi ska söka. Har vi här någonsin funnit något som har skapat sig självt? Har vi någonsin sett att ett hus har byggt sig självt? Eller att ett järnvägståg blivit till av sig självt? Nej, vi har ännu aldrig sett att någonting i denna närzon blivit till på annat sätt än som ett alster av ett levande väsen. Men när vi inte i närzonen, där vår förnimmelseförmåga med 100% i kraft och klarhet genomskådar allting, kan finna något som blir till av sig självt, varför skulle vi då anta att föremålen i fjärrzonen kan skapa sig själva? När ett påstående som går ut på att ett klädesplagg, ett hus, en maskin eller något annat i jordmänniskans mentala närzon har skapat sig självt, alltså bara kan existera som ologiskt och som tecken på abnormitet eller sinnessjukdom, varför skulle då inte ett liknande påstående vara tecken på abnormitet eller sinnessjukdom när det gäller fjärrzonen? Med vilken motivering kan man hävda att tingen i fjärrzonen skapar sig själva när det rent av är sinnessjukt att anta detta om tingen i närzonen? Den enda motivering som skulle kunna rättfärdiga en sådan uppfattning av tingen i fjärrzonen skulle vara att dessa ting vore en diametral motsats till tingen i närzonen. Det vill säga att tingen i fjärrzonen vore uttryck för ren tillfällighet, planlöshet och kaos. Men då man aldrig någonsin kan få en sådan uppfattning bekräftad som faktum, eftersom livet ger oss belägg för motsatsen, nämligen att allt är lagbundet och därmed planmässigt, vilket som bekant är motsatsen till kaos, så är det tydligt att det är lika ologiskt eller stridande mot normalitet att betrakta fjärrzonens detaljer som självskapade, som att påstå att närzonens detaljer, kläder, hus, maskiner och så vidare blir till eller existerar utan att ha levande väsen till upphov. Stycke 694, längst ner på sidan 645. Att man inte kan se upphoven till fjärrzonens detaljer kan inte i något enda fall vara bevis för att de inte existerar. Mikroväsendena inne i vår egen organism kan inte heller se upphovet till denna deras egen värld, och dock är det ett faktum att vi existerar. Sidan 646. Har vi ens själva sett upphovet till denna värld, vilken ju är detsamma som vår egen organism? Nej, allt vi ser eller bevittnar av oss själva är bara en serie funktioner, iscensatta med hjälp av en mängd organ eller animaliska apparater, vilka hela tiden existerar som en periferi omkring ett upplevande, manifesterande och viljeförande centrum. Detta centrum kan aldrig någonsin bli tillgängligt för förnimmelse på annat sätt än just som en innersta kärna, kring vilken all upplevelse ovillkorligen utgör en yttre företeelse eller periferi. Vad vi än riktar vår blick emot, så ska vi alltid känna oss själva som det absolut innersta i denna vår upplevelse. Samma sak gör sig gällande i alla former av beslut eller viljeföringar. Dessa har inte sin upprinnelse i något yttre. De börjar inte i fingerspetsarna eller tårna. De börjar inte i huden eller muskulaturen. De börjar inte i levern, hjärtat eller blodet. Liksom de inte ens kan ha sin första upprinnelse i hjärnan, som ju också är ett organ och därmed en apparat. Ett redskap som är underkastat en vilja och således också måste vara periferiskt för det viljeförande något. För en handling måste det finnas tänkande. Men tänkandet kan inte ske genom ett ingenting. Det måste finnas ett verktyg eller redskap för tänkandet. Detta redskap måste då finnas före tänkandet. Men ett tänkande som resulterar i handling är ju detsamma som viljeutlösning. Viljeutlösning är alltså något som viljes eller icke viljes. Detta att vilja eller att icke vilja framträder därmed som ett tillstånd som måste höra hemma djupare ner i det levande väsendets medvetenhetscentrum än själva tänkandet, eftersom detta kan regleras därifrån. Om det inte kunde regleras så funnits det inget som hette vilja. Vilja är endast detsamma som reglering av tänkandet. Här har vi alltså kommit så långt in i det levande väsendets medvetenhetscentrum att vi befinner oss innanför handlingen och innanför organismen, med vars hjälp handlingen manifesteras, samt en tankekombination som handlingen representerar. Vi har nämligen kommit in till ett område i samma centrum, i vilket den situation existerar där tankekombinationen formas, regleras eller bestämmes. Denna situation eller detta område kan inte vara identiskt med organismen, ty denna lystrar till tänkandet, men den kan inte heller vara tänkandet, ty detta är underkastat viljan. Tänkandets speciella form och karaktär blir bestämd, formad eller reglerad, och därigenom avslöjas ett tankereglerande eller viljeförande något. Detta något måste alltså vara det allra djupaste i ett levande väsens manifestation eller framträdande. Ja, måste vara dess absolut innersta själv. Innanför detta själv kan absolut ingenting existera. Allting måste finnas utanför detta. I självet utlöses väsendets allra första begynnande tendens till manifestation. Den existerar först som urbegär, blir så till vilja, som är detsamma som tankereglering, som åter är detsamma som kombinering av materierörelser, och i sin sista instans är detsamma som skapelse. Sedan 647. Denna skapelse återigen är den yttersta och slutliga verkan av den från detta innersta själv eller medvetenhetscentrum framträdande impulsen. Här blir det sålunda till faktum att detta innersta själv är den absolut första orsaken till manifestation, eftersom det ligger bakom begäret och viljan till manifestation och begagnar sig av dessa som underordnade faktorer vid sin synliggörelse eller uppenbarelse av sin närvaro i alltet. Men ett tanke- och viljeförande centrum kan ju endast betecknas som ett levande något. Detta levande något är sålunda definitivt den absolut djupaste eller allra första orsaken bakom varje manifestationsart. Och denna orsak skiljer sig, som vi sett, från alla andra orsaker därigenom att den inte som dessa kan vara identisk med en verkan av en föregående orsak, i det att den finns till före verkan eller utgör ett centrum i förhållande till vilket alla verkningar endast kan existera som periferiska underliggande faktorer. Detta centrum finns ju, som vi sett, bakom såväl verkningar som tankar och viljeföring. Och vi kan alltså återstadfästa detta centrum eller denna orsak som den orsakslösa orsaken. Stycke 695, sedan 647. Då denna orsak existerar bakom såväl tanke och vilja som manifestation, alltså är det innersta upplevande i något i vårt eget framträdande, så är denna orsakslösa orsak som redan nämnt tillsammans som vårt eget själv eller jag. Vi har här alltså kommit in till vårt eget livs absoluta upphov. Men vi har också sett att detta jag i sin egen natur i verkligheten helt saknar analys. Utöver denna att det utgör den djupaste orsaken till sitt eget tillkännagivande av sin existens eller närvaro i alltet. Utan detta tillkännagivande skulle det vara helt utanför upplevelse eller manifestation och måste då vara lika med intet. Men nu är det ett ofrånkomligt faktum att det inte kan existera på så sätt. Det kan endast existera som orsak till manifestation och upplevelse. Men då det är orsak till manifestation och upplevelse så är det i sig självt utanför dessa två realiteter. Det kan sålunda i sig självt inte alls utgöra någon form av manifestation eller upplevelse. Det kan därför inte, som manifestationerna eller de skapade tingen uttryckas genom verkningsgrader. Det har i sig självt absolut inte någonting med verkan att göra. Det är alltså helt höjt över mått och viktfacit. Och något som inte har vikt, volym, färg eller mått men likväl existerar kan bara ha denna enda analys, något som är. Att utöver denna analys, sålunda i sin innersta natur är namnlöst, beror inte på någon bristfällig förnimmelseförmåga från forskarens sida, utan är en analys baserad på en absolut högsta, allt genomträngande förnimmelsemässig klarhet hos denna iakttagare. Vore hans iakttagelseförmåga inte så allt genomträngande, skulle detta något ständigt förbli insvept i en mängd av okunnighetens alltför fantasifulla dimslöjor eller bli pådiktat egenskaper uttryckta i mått, vikt och rymdförhållanden, alltså egenskaper som uteslutande kan vara identiska med skapade ting, vilka som vi vet är underställda tanke och vilja och därmed är underordnade egenskaper hos jaget och sålunda inte utgör själva jagets analys. Vi är ett stycke in på sidan 648. Då jagets absoluta analys endast är denna att det utgör ett något som är och därför till sin natur är namnlöst, har vi som läsaren redan vet här i livets bok betecknat det som X1. Stycket 696, sidan 648. Detta namnlösa något har en skaparförmåga. Denna blir ett levande faktum genom vårt eget framträdande som ju representerar en enda stor skapelseprocess. Denna skaparförmåga måste, såsom redan tidigare nämnt i samband med ifrågavarande analys i livets bok, med nödvändighet vara lika evig som jaget, då det i annat fall måste ha funnits en tid då jaget inte hade denna skaparförmåga och då skulle ha varit helt ur stånd att skapa. Men om det var helt ur stånd att skapa, hur skulle då dess skaparförmåga ha blivit till? Det blir här till faktum för den utvecklade forskaren att jagets skaparförmåga är en lika evig realitet som själva jaget. Men när den är en evig realitet kan den inte ha ett skapartingsanalys. Den kan inte ha någon ålder. Den kan i sig själv inte vara stor eller liten. Den kan inte vara gul eller grön. Den kan inte vara ond eller god. Alla sådana eller liknande företeelser är underlagda skaparförmågan. Det är endast genom skaparförmågan som ett ting kan få karaktär, bli stort eller litet, bli vackert eller fult, få färg och volym etc. Sådana analyser kan endast vara uttryck för impulser frambragta av skaparförmågan. Men eftersom en sådan impuls har frambragts av skaparförmågan, måste skaparförmågan ha existerat före impulsen, och denna kan då aldrig existera som någon rättmätig analys av själva skaparförmågan. Vi ser sålunda att skaparförmågan, liksom X1, endast kan betecknas som något som är, och den måste därför till sin natur vara lika namnlös som detta X. Vi kallar därför här i livets bok skaparförmågan för X2. Stycket 697, sidan 648. Då jaget sålunda evigt har haft en skaparförmåga har det evigt manifesterat sig. Det har evigt funnits ett resultat av denna skaparförmåga. Men när resultatet är evigt kan inte heller detta uttryckas genom något slag av mått eller viktfacit. Att väsendet har en organism är visserligen ett resultat av denna skaparförmåga. Men då organismen aldrig i något fall kan vara annat än en helt flyktig lokalitet i jagets eviga produktion, eftersom den ju inte i något fall kan existera utan att vara en verkan av ett föregående resultat av jagets skaparförmåga, så kan den omöjligt vara ett uttryck för jagets samlade evighetsresultat. Det är ett känt förhållande att varje väsens organism haft en begynnelse och lika säkert kommer att få en avslutning. Och denna avslutning kommer att följas av ett nytt skaparresultat, vilket också måste förgå för att följas av ett nytt och så vidare allt framdeles. Sidan 649. På grund av denna begränsning hos ett enskilt skaparresultat eller en organism kan intet av ett jags nuvarande skaparresultat vara annat än en begränsning eller bråkdel av dess samlade eviga produktion. Denna eviga produktion kan alltså inte uttryckas genom något timligt, till alla timliga beteckningar som vi kan tänkas ge den kan endast täcka tillfälliga tillstånd. Säger vi att den är svart, så avslöjar detta bara att vi i vårt medvetande måste ha upplevt något som är vitt. Säger vi om något att det är gott, så avslöjar det lika så att vi i vårt medvetande har upplevt motsatsen, ty intet kan förnimmas eller upplevas annat än i kraft av sin motsats. I varje väsens samlade eviga skaparproduktion måste det finnas såväl svart som vitt, rött som grönt, ont som gott och så vidare. Till annars skulle väsendet vara helt utan upplevelse och därmed helt utan varje form av liv. Men när sådana timliga företeelser alla i lika hög grad är oumbärliga förnimmelsefaktorer inom det levande väsendets upplevelse av livet, kan ingen enskild av dessa faktorer vara uttryck för väsendets eviga skaparproduktion. Denna kan endast uttryckas med alla timliga facit på en gång. Men en företeelse som på en gång utgör alla motsatser kan endast vara namnlös i sin huvudanalys. Denna kan ju inte uttryckas som svart, vit, ond eller god etc. när den alltid i lika hög grad representerar motsatsen. Och här blir det alltså till faktum att det levande väsendets eviga skaparresultat, liksom X1 och X2, inte heller kan ha någon analys utöver denna enda att det utgör något som är. Och vi finner det därför här i Livets bok betecknat med X3.